Del 3. Att följa Jesus. Kapitel 8. Vad är lärjungaskap? Evangeliet är menat att vara omvandlande. En person som har tagit emot evangeliet är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 17. Hur ser det egentligen ut? Du kanske kommer ihåg svaret på den frågan. Tidigare sa jag att en lärjunge var en efterföljare, mera specifikt en Jesu efterföljare. Jag definierade efterfölja som att efterlikna eller avspegla Jesus. Att formas till en bild av Jesus är vårt slutliga öde. Se Romarbrevet kapitel 8, vers 29, Andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 18, Kolosserbrevet kapitel 3, vers 10. Vårt motiv till att efterlikna Jesus är inte att få Gud att älska oss så att han släpper in oss i himlen. Gud älskade redan var och en av oss medan vi ännu var syndare, Romarbrevet kapitel 5, vers 8. Och var Guds fiender, Romarbrevet kapitel 5, vers 10. Vi får komma till himlen, vi blir en del av Guds familj när vi tror på evangeliet. På egen hand är vi vilsna, i behov av en frälsare, se Lukas evangeliet kapitel 19, vers 10. Fjärmade från Gud, se Efesierbrevet kapitel 4, vers 18. När det var vår situation älskade Gud oss. Han väntade inte på att vi skulle skärpa oss innan han började älska oss. Vårt motiv till att efterlikna Jesus är inte heller att få Gud att fortsätta älska oss så att vi ska bli frälsta i slutändan. Det som inte kan vinnas genom goda prestationer kan inte heller förloras genom dåliga prestationer. Frälsning har inget med vårt personliga värde eller våra meriter att göra. Det handlar enbart om det som någon, Jesus, gjorde för oss. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 21. Vi kan inte ta på oss äran för vår frälsning. Jesus får all ära. Att vara klartänkt kring lärjungaskap. Vi måste tänka noga på hur allt detta berör lärjungaskap. På grund av prestationsfällan jag pratade om tidigare måste vi ha grepp om det faktum att frälsning och lärjungaskap inte är samma sak. Många troende börjar omedvetet lägga till sina egna gärningar och prestationer till evangeliet på grund av att de har skuldkänslor för sina synder. Det resulterar i andligt slaveri, inte i det rikliga liv som Jesus vill att vi ska leva. Se Johannes evangeliet kapitel 10, vers 10, Andra Korintierbrevet kapitel 1, vers 5, Efesierbrevet kapitel 3, vers 20. Frälsning är en gåva vi får från Gud när vi tror på evangeliet. Vi förtjänar det inte. Ändå ger Gud oss det erbjudandet, trots våra synder och vår fientlighet mot honom. Lärjungaskap är något vi gör som ett resultat av att vi tror på evangeliet. Vi försöker efterlikna Jesus för att visa vår kärlek till honom och Gud. Jesus var Guds ultimata avspeglare, så vi vill leva på samma sätt. Det finns många anledningar att leva som Jesus, att leva ett heligt liv. Att förtjäna Guds kärlek är inte en av dem. Frälsning kostar oss ingenting. Det är gratis för alla som tror på evangeliet. Lärjungaskap däremot kostar oss någonting. Att följa Jesus är ofta inte enkelt. Att vara en lärjunge kräver att man gör vissa val. Att älska och ära Gud, att behandla folk som det de är, Guds avspeglare som han älskar och vill föra in i sin familj genom evangeliet. Tänk på det liv Jesus levde. Det var inte lätt. Som Bibeln säger, också Kristus led för er skull och han gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 21. Jesus offrade mycket i sitt liv. Han satte Gud i första rummet, följt av hans nästa, alla andra. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Matteus evangeliet kapitel 22, vers 36-40. Jesus levde inte på det här sättet för att Gud skulle älska honom eller vara nöjd med honom. Gud älskade Jesus långt före han kom och gjorde gärningar, presterade, för att uppfylla förbundet. Han älskade Jesus redan före världens skapelse, Johannes evangeliet kapitel 17, vers 24. Att följa Jesus kan vara svårt, eftersom inga troende är som Jesus när de börjar tro, och eftersom det helt enkelt är svårt att leva som Jesus konsekvent, måste varje lärjunge ändra på sitt beteende, det som Bibeln kallar att omvända sig. Det gjorde jag. Det fanns saker jag var tvungen att sluta med och saker jag var tvungen att börja göra. Men inget av det var för att få Gud att älska mig. Han älskade mig redan. Jesus gjorde det han gjorde för att han älskade Gud. Det måste även vi. Jesus levde på ett visst sätt för att hjälpa andra att tro på honom och på Guds plan. Det måste även vi. Jesus visste varför han var på jorden, att han skulle dö en fruktansvärd död för vår skull. Men han litade också på Guds plan och på hans makt. Han skulle uppstå från de döda och vara med sin fader igen. Vi måste ha samma evighetsperspektiv. Den här världen är inte vårt riktiga hem. Den är tillfällig. Nästa värld är permanent. Tack vare det Jesus gjorde kommer vi att ärva evigt liv i den världen och lämna den här bakom oss. Målet med våra liv bör vara att visa vår lojalitet och tacksamhet till den som räddade oss och hjälpa andra in i Guds familj. Tänk om vi misslyckas? Tänk om vi syndar? Vi kommer att göra båda de sakerna. Gud vet det. Han känner människorna ganska väl. Han vet vilka vi är. Men han älskade oss redan när vi inte hade minsta lilla intresse av att göra något för att älska honom tillbaka. Han älskade oss när vi var hans fiender, medan vi ännu var syndare. Romarbrevet kapitel 5, vers 8. Gud älskade oss innan vi var en del av hans familj. Varför skulle han älska oss mindre eller sluta älska oss nu när vi är i hans familj? När vi syndar och misslyckas förlåter han oss. Han vill att vi ska tro på det och återgå till att efterlikna Jesus. Varför ska man leva som Jesus? Jag sa för en stund sedan att det finns många skäl att leva som Jesus, men att förtjäna Guds kärlek är inte ett av dem. Vilka skäl är det då? För det första, synd är självdestruktivt och skadar inte bara oss utan också människor omkring oss. I min egen släkt har jag sett följderna av alkoholism, drogberoende och otrohet. Det är uppenbart att de sakerna förstör folks liv. Det borde vara lika uppenbart att sakerna som världen, den icke-troende kulturen, erbjuder för att få njutning och självtillfredsställelse är tillfälliga och har inget varaktigt värde. Kulturen säger att vi ska leva livet för att tillfredsställa vår egen glädje, oavsett vilket elände våra beslut skapar. Det erbjuder inget evighetsperspektiv. Det lockar oss att leva bara för nuet. Det finns inget högre kall. Bibeln exponerar detta tankesätt för vad det är. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Första Johannesbrevet kapitel 2, vers 15-17. För det andra, och på många sätt det första skälets motsats, genom att leva ett gudfruktigt liv välsignar man andra. Sanningen är att sättet vi lever på och tänker på antingen välsignar andra människor eller förbannar dem. Jesus tjänade människor och han var en välsignelse för dem. Att ägna sig åt en livsstil som drivs av självtillfredsställelse och självupptagenhet är inte meningsfullt. Varenda löpsedel i varenda varuhus är ett exempel på denna verklighet. Att välsigna folk avspeglar inte bara Jesus, det leder också till personlig tillfredsställelse. Ditt liv har betydelse när det levs i andra människors tjänst. För det tredje, ett gudfruktigt liv gör oss till konsekventa vittnen om evangeliet. Om folk tittar på våra liv och inte ser något som skiljer oss från den icke-troende världen och inte ser oss leva i andras tjänst, kommer de inte tycka att evangeliet är trovärdigt. I bästa fall kommer de att bli förvirrade. De kommer tycka att våra liv motsäger Jesus budskap. Med andra ord, folk förväntar sig att vi ska leva som Jesus, personen vi säger älskar dem. Det är inte oresonligt. Alternativet är hyckleri och ingen uppskattar hyckleri. Att leva ett gudfruktigt liv handlar inte om att tillförskaffa sig en plats i himlen. Det handlar inte om att sätta Gud i skuld till oss på grund av de andliga poäng vi har skaffat. Passager som dessa har ett helt annat fokus. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Romarbrevet kapitel 12, vers 1-2. Men den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden, Herren känner dem som är hans och den som åkallar Herrens namn ska avhålla sig från orättfärdighet. I ett stort hushåll finns kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera. De förra för fint bruk och de senare för mindre fint. Den som gör sig kvitt det onda jag talat om blir ett kärl för finbruk, rent, användbart för sin ägare, färdigt att nyttjas till allt gott. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 19-21. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-8. Dessa passager ger oss en hum om hur vi bör leva, men vi har fortfarande inte kommit till detaljerna inom lärjungaskap. Hur lever en lärjunge? Vad gör en lärjunge? Som tur är, Jesus och hans ursprungliga lärjungar, de första kristna, gjorde det tydligt. Jesus sa aldrig till sina följare att de skulle göra något som han inte gjorde själv, och visade dem hur det skulle göras. De i sin tur följde hans mönster och lärde andra att göra detsamma i den nykläckta kyrkans tidiga dagar.